äntligen, det är dags att prata in, snacka in en ny podd med Hockeystudion. Och ännu en vecka har passerats och vi bör närma oss den roligaste tiden på hela året. Det är kvaltider, det är slutspelstider, det är nu som det händer i svensk hockey. Och hur har ditt läslov varit, Abris?
Det var ganska hockeyfattigt. Ungdomshockeyn har stängt ner och SHL kör typ en match om dagen i bästa fall. Så att, det är lite ovant att det, som du säger, det brukar vara högtryck den här tiden. Men det puttrar mest på lite grann.
Jag har faktiskt inte sett en enda match live på hela förra veckan. Och det var väldigt länge sedan som det var. Jag brukar vilja vara ute på en eller två matcher. När det är en vanlig säsong så kanske man rullar på. Och vissa veckor kanske man ser tre matcher live. Men förra veckan så var det helt stilt, ja, och det var länge sedan. Och sen får jag oftast upp så här minnen, vad man gjorde för ett år sedan. Och nu börjar man närma sig liksom det här som skedde för, ja, under 2020 när vi hamnade i den här pandemin. Så att för ett år sedan, det var nu den början av Hockeyallsvenska finalen mellan Mod och Björklöven, om du kommer ihåg. När första matchen var väl med publik. Andra matchen uppe i Övik var utan publik och sen var det totalt lockdown. Så att nu börjar vi närma oss ett år utan publik på hockeyn.
Ja, tänk om man hade vetat om det för ett år sedan. Hur?
Jag vet, jag satt i tåget ner från Övik och då var man ju så liksom, jag vet inte om man kallar det för uppjagad eller man visste inte vad som skedde. Men det kändes som att för varje timme jag satt på det här tåget så kom det bara liksom mer och mer uppgifter om nedstängningar och sådär. Men att det skulle bli så här, det hade man ju aldrig kunnat förutspå. Men strunt i det, vi måste också se lite positivt på det hela. Det kommer ett ljus i tunneln längre bort. Fansen kommer förr eller senare att komma tillbaka till hockeyn och jag hoppas att det blir normalt. Ännu en vecka passerar, Sabris. Vad tycker du är det mest spännande som har skett den här hockeyveckan?
Ja, topplagen har ju knappt spelat så att vi får väl nämna bottenstriden ändå då. Om vi tittar på SHL i alla fall. Sen har ju SDHL dragit igång med sitt slutspel och kom en bra bit där. Och de stora tunga favoriterna där har ju skaffat sig slagläge för en så kallad drömfinal då. Så att det är väl framförallt det kanske jag studsar på.
SDHL, du fick väl in alla fyra där om man minns på tipsen. Nu var väl kanske, det var ganska enkelt, det var väl inget högre odds på att det skulle bli som det blir, utan vi har ju fyra stycken elefanter, tunga elefanter i damhockeyn. Det var väl lite jämnt kanske i kvarten mellan Djurgården och Linköping där. Men nu om vi fokuserar på bottensidan, du var ju på Brynäs Leksand på söndagskvällen. Vad tar du med dig från den matchen och hur ser du på läget i bottenstriden? Det är väl bara fyra lag nu. Vi kan räkna bort Malmö en gång för alla då.
Ja, absolut. Ja, nej, men Leksand kan ju vinna matcher utan att spela på topp, kan vi väl konstatera där. Och Brynäs behöver ju definitivt höja sig ett par snäpp från det man levererade igår för att slippa kvala. Det är väl den korta analysen.
11 mål. Vad sades efteråt? Jag tyckte jag kollade på presskonferensen och Peter malde på som vanligt där.
Ja, det var väl mantrat som var väl från både spelare och ledare att det var de här sex målen. Det går inte att släppa in sex mål om man ska ha bra chans att vinna matcher. Så att det ältades väl om och om igen att det var för dåligt. Försvarsspelet var för dåligt. Det var väl lite så här. Jag tycker att de har fått hygglig ordning på försvarsspelet de senaste 15-20 omgångarna. Så det var väl som ett litet fall tillbaks, rejält fall tillbaks. Man har ju liksom sett den här nystarten som alla är tillbaks igen, alla skadefria, nu ska man vara noggranna, nu ska vi vinna matcher, få se ut hur det vill. Men det, så jag tror väl att det var ett litet hack i skivan det här att det läckte så. Sen kan man ju alltid analysera varför det gjorde det och om det var tillfällighet eller om det är något som något underliggande problem som finns där. Så det är väl
Bertelsson i powerplay, vad ser du inför det?
Ja, vem ska man spela?
Jag vet inte.
Nej, det är nog det.
Så mycket där.
Nej, det är ju ett svaghetstecken. Det är ju så är det ju. Men det är ju, om man tittar på, man spelar med fem forwards tidigare, Danielsson har spelat där uppe som point och Och det är ju deras, det är ju ett problem. De har ju ingen back som kan spela där. Nu gör de ju mål i powerplay ändå och har väl ett av SHLs, ja, med, så länge Rodin är skadefri så har de SHLs bästa powerplay, skulle jag tro statistiskt. Så det är väl egentligen kanske inte det stora problemet, även om jag håller med dig om att det kanske inte ser helt naturligt ut med honom i den positionen. Och han ska väl egentligen inte spela där heller, men i brist på att det inte finns några andra alternativ så hamnar han ju där. Men igår var det väl mer fokus kanske på det backarna gjorde i egen zon framförallt, tycker jag, som, och i spel 5-5 som var det stora problemet.
Vi har ett fyrlagslag om att undvika plats 13 och 14 i SHL just nu. Vi har Linköping på 53 poäng, Oskarshamn 49 poäng, Brynäs 49 poäng, HV 47 poäng. På tisdag möts Linköping och Brynäs. Hur viktig blir den här matchen?
Ja, men det är oerhört viktig.
Det måste ju vara ännu viktigare för Linköping eftersom de bara har så få matcher kvar. Det vill säga att deras möjlighet att plocka poäng är ju inte så många framöver. Brynäs har ändå bara spelat 43 matcher och har ganska många matcher kvar.
Jo, absolut. Nej, men det är väl klart att Linköping har ju en lägre snittpoäng än det Brynäs har, så att de behöver ju få upp sitt snitt för att liksom passera Brynäs, som man säger så. Så det är klart att den är kanske ännu viktigare så sett, men samtidigt med tanke på det Brynäs nu kommer med två förluster här efter omstarten och Linköping på hemmaplan, det är klart att det är en match som de måste vinna, skulle jag säga, för att skaffa sig lite arbetsro, lite lugn och ro och lite marginal också ner till HV och Linköping då, framförallt, som är de två lagen som har lägst snittpoäng då. I och med att det haltar så mycket så får vi väl gå på snittpoängen här.
Tänk ändå att Olle Palve avgör för Brynäs på tisdag. Hade det inte varit på något sätt vackert, eller?
Jo, ja, det beror på vem du frågar. Men det är ju inte så ovanligt att spelare byter fram och tillbaka här nu heller. Det är ju svårt, det är klart en viktig match. Samtidigt så återstår det ju en hel del matcher också. Så att det är ju inte direkt den sista avgörande matchen, men vad har du för känsla? Vem vinner imorgon? Om vi nu säger att vi lyssnar på det här på måndag.
Ja, jag kan väl tycka att det är väldigt svårt. Jag tycker att alla lagen slår alla. Jag menar, vem kunde se att Brynäs, eller fel att Malmö, fick den här formtoppen? Och så. Jag tror ingen människa kunde förutspå det. Och så vidare. Så det handlar ju om nu att få ihop det totalt. Att gruppen går samman och har lite tur, lite stolpe in. Få vinna två matcher i rad och liksom andas ut. Jag kommer ihåg att det var någon hockeyspelare jag pratade med och så ställde man den här frågan. Liksom, vad krävs för att förändra en trend? Vad krävs för att komma in i en formtopp och sådär? Liksom så. Och då vet han sa, liksom, ja, men det är inte, man behöver inte göra så mycket. Bara man gör någon liten detalj och så får man utväxling på den lilla detaljen. Då kan det gå riktigt bra. Och det behöver inte vara något viktigt. Det kan bara vara att man ändrar lite i pressspelet eller byter någon kedja eller någonting sånt där. Och som bara just att man får en positiv effekt av det, så att alla känner det på något sätt, ja, men nu är vi med. Sådär. Så att det är väl kanske det jag tror. Men jag hoppas på en rolig hockeymatch, spännande, och att det inte är misstag som avgör, utan det är fina prestationer som avgör i RP Monitor Arena. Det är väl det jag känner. Och sen vill man ju ha dramatik. Jag som står, och även du, vi som står utanför och kika på det här, vi vill ju ha dramatik. Tänk vad tråkigt om lag 13 och 14 hade varit avsågade nu, utan att det blir liksom ingenting som är viktigt. Nu finns det ju faktiskt saker att nörda ner sig ner. Jag menar 18.00 tisdag 9 mars, Brynäs Linköping. Den blir ju helt otrolig. Och om vi blickar framåt, höjer blicken lite, tisdag den 23 mars, HV71 Linköping. Den blir också helt, helt galet viktig. Det som talar emot Linköping också att säga, de efter de möter Brynäs nu då på tisdag, så möter de på torsdag Rögle hemma, på lördag Luleå hemma. Det är två tuffa matcher. Det är det jag säger, att de har inte så många tillfällen kvar, Linköping, att plocka poäng, så det ser tufft ut. Jag vill påstå, om jag kollar på hela bottensidan, så tycker jag väl att HV71, hur man än vänder och vrider på det, får oerhört svårt att klara av och undvika komma på plats 13 eller 14. Men till slut kan det ju faktiskt hamna om, och att om det här står sig, så kanske det räcker med att om bottenlagen förlorar, så kanske det räcker med att vinna de två sista matcherna, att man får 6 poäng, så kommer man över den här nesliga kval- eller förlorarfinal sträcker kanske man ska kalla det för.
Mm. Och tänk tisdag om 2 veckor då, när HV Linköping möts och Oskarshamn Brynäs möts, din näst sista omgången då, eller, ja.
Där borde det avgöras den 23 mars.
Ja, det känns så. Då får vi nog fasiken se till och...
Vilken match väljer du då?
Ja, det, tar du
Volvo ner till Oskarshamn eller var åker du någonstans?
Nej, jag åker dit, jag blir skickad. Jag är lagspelare, vet du. Så jag håller inte på och roffar åt med någonting. Utan, nej, men det spelar absolut ingen roll. Det är lika intressant match båda två där. Så att, sen är det ju, men det är ju intressant också den här psykologin som finns just mellan att våga släppa loss och våga vara desperat kontra att inte bli spänd och nervös och göra den typen av misstag. Tittar jag på Brynäs försvarsspel igår, vi behöver inte gå in på att hänga ut någon enskild spelare, men 3 av de 4 första målen är ju egentligen misstag från samma spelare, och det känns ju väldigt, väldigt spänt och nervöst med det, tror jag, än att de plötsligt har glömt bort hur man spelar hockey, va? Så att det, den här mentala kampen kommer ju att bli grym framöver här. Det är många spelare som kommer att få svårt att hantera.
Vilket lag av Linköping, Oskarshamn, Brynäs, HV71 är mest nervöst? Du pratade med Anton Rudin igår efter matchen. Hur var hans blick?
Det är klart att det är pressat. Det är inget snack om det. Det är klart att Brynäs och HV är de 2 lag som är mest pressade. Det är jag helt övertygad om. Det behöver inte...
Inte Linköping alltså?
Nej, men jag tror att de har varit ganska införstådd med... Jag tror att de har förlikat sig med situationen på något sätt. Att de har varit uträknade ganska länge. Jag tror att de är mer inställda på att det kan bli kval än vad de andra 2 är. Och jag tror också att trycket är lite hårdare i Jönköping och Gävle än vad det är i Linköping. Även om man hade värvat in en del i år, så hade väl både HV och Brynäs egentligen större förväntningar på sig, inte minst HV71. Så att jag tror att Oskarshamn och Linköping är de som har den skönaste känslan, och inte minst nu med Linköping också, som har 2 raka segrar här och som har fått lite vind i seglen, och trots att man har liksom Ljung borta och Törnqvist borta och Gordon borta och lite sådär. Så att det är, jag tror man har hittat någonting där. Sen är det inte säkert att det räcker ändå, men jag tror att man har en ganska, ganska skön känsla.
Och vi höjer blicken till det som är lite roligare och kollar på, jag vet inte vad man ska dra för streck eller vad man ska dra för säga. Hur många lag tror du just nu har chans att vinna SM-guld? Har en rimlig chans att vinna SM-guld i SHL?
SM-guld, inte serien utan SM-guld.
Ja, vi kan väl ta serien då först då.
Ja.
Nej, fel. Jag tycker SM-guld är intressant. Jag tycker serien är helt ointressant egentligen. Vilka tycker du har rimlig chans att vinna SM-guld? Vad ska man dra liksom ett streck nedåt i tabellen?
Ja, alltså, jag skulle väl ändå, jag vill nog inte räkna bort Luleå och Frölunda helt ändå. Det är klart att Rögle, Växjö, Skellefteå är ju favoriter nu, som det känns. Det är också 1-2-3 i tabellen. Men med den erfarenheten då som både Luleå och Frölunda har, och ändå har liksom en... man har haft en kontinuitet i sitt ledarskap, i sitt spelsystem och så vill jag inte räkna. Så jag säger 5 då. Men jag håller ju Rögle och Skellefteå som mina 2 huvudfavoriter faktiskt. Det är guld.
Jag har inte gjort någon supergenomgång av de senaste 15 åren. Men när jag tycker att jag ser tabellen... Speciellt din poängtabell där, som du är så duktig på att få ut efter varje omgång. Så är det ganska jämnt i toppen. Det vill säga om du tar nästan de 7 bästa lagen där, från Rögle ner till Leksand. Just nu så skiljer det 17 poäng mellan de här lagen. Men du ska också veta att då har Leksand färre matcher spelade. Så här en jämnt toppstrid var det länge sedan jag såg av SHL. Och det ska bli väldigt intressant att följa och se det här slutspelet, hur det beter sig. Nu får vi se också att det som kom ut på måndags förmiddagen, precis innan vi tryckte upp våra mikrofoner och bandade våra filer i QuickTime, så kom det ut att Malmö då har fått corona igen. 6 spelare som har visat symptom. Jag vet inte om de har corona, jag vet inte om det var bekräftat att det var corona i alla fall. Men det är stökigt i Malmö igen, så kan vi säga. De skjuter upp 2 matcher mot Örebro och Färjestad den här veckan, och det har ju sagts tidigare att blir det fler matcher som skjuts upp, så har SHL väldigt svårt att avsluta serien till den 25 mars, som var på något sätt deadline för svenska slutspelet börja. Nu pratade jag, hade sms-kontakt med Johan Hemlin, sportchef för SHL, på morgonen här, och han sa att de här matcherna löser, det är inga problem. Och så frågade jag lite om honom om slutspelet och hur det blir. Det finns ju uppgifter om att man ska förändra formatet på slutspelet, det vill säga att man ska dra sträcket efter lag 8, alltså efter Färjestad just nu, och att köra rena kvartsfinaler och rena semifinaler och en final. Hemlin vill inte bekräfta det. Han sa att det finns väldigt många alternativ. Det finns ju plan A, B, C, D, E, F och så vidare. Det man försöker göra in i sista är att behålla det här formatet som finns och sen att komprimera, att spela liksom dubbel hemma, dubbel borta, minska resdagen och så vidare. Så man har ju varit väldigt duktiga på det här. Så att som det ser ut just nu så finns det i alla fall 10 lag som har chansen att gå till slutspel. Men dit jag vill komma, jag kan inte minnas när det var så här jämnt senast. Jag tycker inte att det är så stor skillnad mellan Rögle, Växjö, Skellefteå och kanske Frölunda. Jag tycker inte man kan räkna bort Frölunda. Jag tycker inte heller att man kan räkna bort Leksand med den formkurva man har visat på slutet och med väldigt många spelare borta och så vidare mot Brynäs. Så att jag just nu vill jag nästan påstå att det är 7 lag som har chans att lyfta Lumatt i vår.
Ja, det, jag vet inte. Jag kan väl tycka också att det har varit rätt jämnt de senaste åren. Jag tycker att det har blivit känns jämnare och jämnare egentligen sen Skellefteås storhetslag där, och sen det laget Växjö som jag inte hann säga. Ja, men jag hann inte säga det den säsongen med det laget de värvade på, eller värvade ska jag inte säga, men de fyllde på också med ett par spelare mot slutet där med Dennis Rasmussen och lite sådär, så, och Andy Miele. Så hade ju de också ett lag som kändes i en klass för sig. Men i övrigt så tycker jag nog att det har varit jämnt. Men jag kan samtidigt hålla med om att det är ju inte mindre ovisst nu än vad det har varit tidigare. Det kan jag hålla med om. Sen vet jag inte om Rögle bara får det att lossna, om de kan bli ett nytt Växjö 2018. Men vi får väl se. Men jag tycker det känns ändå som laget att slå nu, även om de har all respekt för att de har liten slutspelserfarenhet som lag och klubb. Och det ska vi väl inte underskatta. Men de känns vassa i alla fall, tycker jag. Och har varit så under hela säsongen. Och har dessutom ett bra, bra lag.
Det gäller att kunna hantera de här uppehållen. Det är ju så att det blir så onaturliga uppehåll.
Ja.
Hela tiden. Och kunna göra dem på lite vettigt sätt.
Och Björn Hellqvist intervjuade sig om det där inför matchen igår. Och han sa ju det, att vi har bara kommit fram till att det är bättre att bara ge spelarna ledigt. Liksom. Det är ingen idé att hålla på och mata och köra när det är så långa uppehåll. Utan det är bättre att de får vila och så får vi köra ordentligt när de väl är på plats. Då. Så att det finns säkert lite olika strategier i det där. En del har nog tryckt på lite hårdare och skulle kunna tänka om att träna lite oftare. Och vissa har vilat mer. Så vi får väl se vad som visar sig rätt sen.
Ja, det är väl det med att det blir väldigt ryckigt. Och det är laget som klarar att ta till sig det, eller kunna på något sätt göra vettiga dagar och vettiga träningar och ha någon vettig rytm i det hela. Det är väl de som kommer kanske på sikt att bli vinnare av det här.
Men du som är den här frikostiga nu då med 7 lag, du räknar bort Färjestad alltså, fast den har 7 lag.
Nej, men just nu om man ser tabellen då, men det är väl klart, kan man någon gång räkna bort Färjestad? Det känns ju jättemärkligt att kunna göra det i ett slutspel. Och det är väl också att få dem ihop det på slutet här, och de hade ju en stark vändning mot Leksand här, för ja, du vet, man blir så dagvild här och det är så många konstiga omgångar. Men jag vet, om det var förra lördagen eller vad det var för något, så eller förra torsdagen var det.
Ja, torsdagen var det i alla fall.
Ja, precis. Så det är klart att man inte borde kunna göra det. Men just nu så ser jag väl som att ett 7 kejsarslag. Och jag tycker att det skulle bli lite intressant. Och Luleå, Örebro, Skellefteå och Frölunda just nu. Kanske Växjö, Leksand, Rögle, Färjestad. Känns oerhört ovisst att tippa de här utgångarna på de här kvartarna. Om vi pratar rena kvartar nu. Så att det ska bli en ynnest att få följa det här slutspelet. Och se hur det ter sig. Jag säger inte att det är helt omöjligt att det blir ganska stora skrällar. Kanske redan i kvartsfinalerna.
Där har vi rubriken klar. Färjestad sågning. Eller hockeyprofilen sågning. Färjestad borta från guldstriden. Perfekt.
Ja, jag vet inte hur man ser, om man tycker i Karlstad att det är så orimligt att man inte har chans att vinna SM-guld. Jag vet inte, lag 8 har väl aldrig... Lag 8 är väl också den här tabuplatsen som aldrig har vunnit ett guld. Är det inte det? Kom HV71 8 där 1995, var det så också, om jag minns rätt? Eller är det plats 7 som aldrig har vunnit en...
Är det plats 7 som aldrig har vunnit, va?
Ja, okej. Okay, ja, då är det Leksand som har spökplaceringen just nu då. Vi är inne i mars, det är den stora silly season månaden och vi var nästan tvungna att skjuta fram den här podden för AB satt och tokskrev på förmiddagen här. Du hade lite silly season som du bjöd våra läsare på. Vad var det för någonting?
Ja, det var Karlskogas skicklige back som vi har sett en del i vinter och som jag gillar skarpt. Filip Ros har jag ju förstått att det ska bli SHL för kommande säsong. Det brukar ju bli så om man gör det bra i Hockeyallsvenskan. Däremot,
ingen släkting till mig vill jag säga.
Nej, dubbel O på Filip där. Du kör ju enkel O. Så att det var en annan. Nej, men han... Det har ju funnits, han var utlånad till Växjö där i höstas och han har ju varit i Frölundas juniororganisation. Så det fanns väl liksom lite kopplingar däråt. Men det jag hörde nu i alla fall var att det blir Skellefteå som ligger närmast att locka till sig den här långa skickliga backen. Och känns väl också lite logiskt med tanke på att Skellefteå bara har två backar i princip på kontrakt. Där man har Oskar Eriksson utlånat till Södertälje också, unge backen. Så att det är väl... behöver väl fyllas på lite grann där. Så det var väl det. Sen fick jag också tips om att Tex Williamson kommer att spela med Modo kommande säsong. Han har ju varit utlånad där redan. Två säsonger i Oskarshamn nu och även gjort någon match för Modo den här säsongen. Men nu ska det tydligen bli permanent då till kommande säsong. Även Erik Karlsson hörde jag från Koko till Modo. Men där såg jag...
inte från Sharks alltså?
Nej, det är inte. Backen Erik Karlsson från San Jose, utan det är forwarden Timros kvalhjälte. Har det gått inflation i ordet kvalhjälte, Thomas?
Ja, men det har, vi har väl några genom åren. Det måste
ja, men
man
inte
säga,
alla i ett lag kvalhjälta som går upp.
Ja, men du måste väl rädda någonting. Du måste väl göra en Haukeland eller du måste väl göra en Brokmont Petit eller sådär, tycker jag i alla fall. Jag vet inte om det räcker att göra en andra assist i match 3 för att bli en kvalhjälte. Direkt i alla fall. Men visst, Vilmo Skallo var väl kvalhjälte kanske också. Så
ja,
kanske
men nej, på dina kriterier så har det gått inflation i kvalhjälte. Där får jag ta åt mig lite och även några av mina kollegor i branschen. Vi kanske får vara lite försiktiga, sparsamma med det ordet framöver. Men jag tycker att har man vunnit guld eller har man gått upp med ett lag så är man för evigt ihågkommen i den klubben och den staden. Och
då kan man säga att Janne Juvonen är JVM-hjälte, kan man säga det också? Han stod i en match där.
Ja, för Finland i alla fall. Så måste man väl ändå säga det. Det tycker jag väl.
Men den största Silvestrisen-snackisen förra veckan, det var väl ändå Robert Olsson att han väljer att inte fortsätta med Djurgården. Det måste du väl säga.
Ja, absolut.
Den här grejen har legat och bubblat, kan jag säga, i våra grupp sms och slack trådar och så vidare. Jag tror det står som en liksom stående grej. Kolla Djurgården och Robert Olsson. Varje vecka har den funnits där. Och nu har ju inte jag suttit med, tyvärr. Jag skulle gärna göra det när Joakim Eriksson, general manager, och Robert Olsson, huvudtränare för Djurgården, pratar med varandra. Och sådär. För Djurgården har haft en väldigt speciell säsong. Man var kungar på hemmaplan ett tag och jag vet inte hur högt man uppe om man var i tabellen, om man var femma, sexa eller om man var som bäst. Men sen så kom det ett ras och man var ju nära nästan att dras med i den här bottenstriden. Men man har lyckats liksom hålla sig undan den och nu känns det som att många djurgårdare, kanske fansen också, bara ja, men låt den här säsongen ta slut så siktar vi på nästa. Och Robert Olsson värvades ju från Frölunda, assistent till Roger Rönnberg. Tog laget i final mot Frölunda. Räckte inte hela vägen fram. Men gjort det bra i Djurgården. Förändrat en träningskultur. Blivit lite Frölunda light. Det vill säga med långa arbetsdagar. Men den här säsongen har liksom inte riktigt kommit igång. Och nu väljer Djurgården och Robert Olsson att bryta med varandra. I alla fall inte förlänga kontraktet. Jag vill påstå att det kanske är Robban som har tagit det sista steget. För att blivit lite headhuntad från Skellefteå och känt att det här är en bättre väg att gå. Blir du förvånad?
Både och, skulle jag vilja säga. Det här har ju som sagt, jag har legat puttrat ett tag. Det var en källa som sa att det var ju klart länge. Varför inte skriva det typ när vi gjorde den och sådär. Så att det är ju inget som har... Man inledde ju förhandlingar, tror jag, före december någon gång och sådär. Och var väl kanske... trodde väl att det skulle landa i ett tvåårskontrakt, men på resans gång så har det inte liksom, dels har resultaten inte varit bra, sen tror jag inte kemin har varit 100% mellan general manager och tränaren i det här heller, och sen vad jag hör också så vill ju Robert Olsson väldigt gärna ha ett lag som verkligen kan gå för det där SM-guldet, och frågan är ju hur Djurgårdens lagbygge kommer att se ut nästa säsong. Det har ju trappat av lite grann efter SM-finalen där mot Frölunda, så känns det som att man inte riktigt har kunnat vara med och matcha på de här tyngre spelarna. Så att, jag tror att det var flera olika faktorer som vägde in. Men jag tror också, som du är inne på, att det var nog kanske Robert Olsson i första hand som började backa ur här.
Och då blir den här stående frågan, eftersom Djurgården var så... De slängde åt oss lite köttben i det här pressmeddelandet de skickade ut i veckan, och så skrev de att det slutförhandlas med en huvudkandidat, och varken vi eller Expressen eller Hockey News eller någonting har lyckats spräcka det här. Vi får se vem som vinner den fighten. Vem tror du? Jag vill inte säga att du ska avslöja vem vi ska skriva, vem det blir, men vem tror du blir ny Djurgårdstränare, och vem tycker du skulle passa som det? Man måste väga in ganska många parametrar här, för att om man ska säga vem man tycker själv, då går man ju efter det man tycker, vad som finns i sin egen kropp och man tycker vem som passar och så vidare. Man kanske vill ha Kjell Berglund tillbaka av nostalgiska skäl eller av Djurgårdsskäl och sådär, men man måste också veta att Djurgården är en hockeyklubb idag som styrs väldigt mycket av Joakim Eriksson. Jag vill inte använda ordet järnhand, men han styr väldigt mycket vad som sker runt laget och i laget. Och det vill säga, då måste man ha förståelse för att den tränaren som kommer in accepterar den rollen och måste synka väldigt mycket med Joakim, så att man ser på hockey och ledarskap på samma sätt.
Ja, det är ju...
Och då kanske inte Kjell Berglund är trolig, för jag tror Kjell Berglund vill ha lite liksom, sköta sig själv då.
Ja, men om du frågar mig lite grann. Jag tycker att det har varit intressant att se Johan Hedberg i Djurgården faktiskt. Det måste jag säga.
Menar du Mora
ja,
Johan?
Ja, finns det fler?
Jag vet, Johan Hedberg är husat vanligt. Ja, finns det skådespelare som heter Johan Hedberg, tror jag.
Absolut, jag tycker att han känns spännande. Jag tycker att han verkar ha en stor integritet. Han verkar veta vad han vill, hur han vill spela. Verkar också, tycker jag, gjort ett väldigt bra med ett ungt, eller vad ska jag säga, oetablerat i alla fall Mora, där inte in med några NHL-lån utan tro på sitt lag, tro på sina spelare. Så att jag tycker att han har mycket intressant, och jag tror också att det krävs vissa egenskaper för att träna en klubb som Djurgården. Populärt uttryckt, du behöver ha lite skinn på näsan, och det tror jag Johan har skaffat sig under alla år i Nordamerika och så.
Men det här är ju vad Hans Abrahamsson tycker. Ja. Vad tror du? Ja. Vad tror Hans Abrahamsson?
Jag vill ju inte droppa något namn här nu, för det blir konstigt. Men jag tror ju att Johan Hedberg och Joakim Eriksson kanske inte är någon perfekt kombo. Så att jag tror att det kommer bli ett yngre, mera oetablerat namn. Som du är inne på, Djurgården är ju den klubbar där kanske sportcheferna äger spelidén tydligast av alla klubbar, med Joakim Eriksson och även Tobias Persson där. Så att det kommer inte att bli någon tränare som kommer dit och gör en Thomas Berglund och planterar in sitt spelsystem där, utan det kommer att bli någon, tror jag i alla fall, som är beredd att köpa den rollen, att så här vill vi spela här. Vi tycker att du har en liknande idé åtminstone som vi, hur vi vill spela, och vi vill att du förvaltar våran spelidé. Vem det namnet är, det varken vill eller kan jag säga här. Men du får jättegärna komma med dina kloka funderingar runt vem du tycker.
Name dropping är ganska kul, och sånt där är lite spännande. Så Carl Helmersson har gjort det bra i Karlskoga. Jag vet inte, har ingen aning om hur en kontraktssituation ser ut. Samtidigt så kanske vi kan luta oss tillbaka nu att tränarna är ju inte livegna. Vi såg det som hände med Björn Hellqvist i Modo. Vill en SHL-klubb ha en hockeyallsvensk tränare, så tror jag att man nog får acceptera att det kommer bli som med spelarna, att man kan gå till den här SHL-klubben bara man kommer överens. Så vill tränaren också lämna, så varför inte? Jag har inte problem. Jag tror Carl Helmersson har ett år till med Karlskoga. Han har gjort det bra. Han är upcoming. Han är rätt ålder. Kanske klarar av också att vara en typ av marionettdocka till Joakim. Jag säger inte negativ bemärkelse, utan det kan vara positivt för honom att få en sån start i SHL. Så här spelar man får en perm. Så här gör vi. Och så utför Carl det. Jag hör väldigt gott om Tobias Termell. Mycket Karlskoga-anknytning nu här, men varför inte låta honom blomma ut ordentligt och ta över ett eget SHL-lag. Expressen promotade med Tony Sabel från Vita Hästen. Varför inte?
Robert Kimby är ju en intressant ung tränare i Almtuna. Jag tror väl som du att oavsett kontrakt eller inte vill en SHL-klubb ha en allsvensk tränare, så brukar det lösa sig, som det heter. Sen vet jag inte, HVs gamla kulltränare då, Johan Lindbom.
Ja, vi har fått 15 namn skickade till oss, kan jag väl säga, liksom senaste, eller efter att pressmeddelandet kom. Och Johan Lindbom var ett av de namnen som kom fram. När det namnet kom fram så var det lite så här, what? Och sen började fundera på det. Och så där, har lite svårt att se honom kanske i Stockholm. Jag vet inte varför. Känns bara väldigt mycket Småland över honom. Men det ska ju vara, det kan ju också vara så här att du vet, alla tränare och ledare idag i svensk hockey går ju på de här svenska ishockeyförbundsutbildningarna. Och då har jag fått en känsla av att när man sitter i klassrummet, nu kanske de är digitala, så att då får man inte samma kontakt. Men om man har suttit och gått de här tränarutbildningarna, steg 1-4 eller vad det är för något nu. De man boundar med där, på något sätt, den relationen har man kvar ganska länge sedan när man blir tränare. Så det kan ju vara att Joakim och Lindbom suttit och fikat ihop och känner bara wow, vårt hockeytänk stämmer perfekt ihop. Det kan ju vara en sån grej, och det har inte jag en aning om. Men han är ju ett intressant namn. Sen har du ju även Joakims bror Daniel Eriksson i Linköping. Han borde finnas med. Då skulle man kunna bygga någon typ av mini-Rögle där. Alltså The Abbots som styr Rögle och gör det. Det funkar fruktansvärt bra. För Daniel och Joakim, på grund av någon typ av gemensam DNA, borde kunna se på hockey på exakt samma sätt och med exakt samma Erikssonska ögon.
Mm. Thomas Montén.
Ja, jag har kollat upp
ett
honom.
År kvar.
Eller har vi kollat upp? Ja. Jag har kollat upp. Han sa bestämt mig, nej, det blir inte så, utan alla som kan hockey, jag vet inte om han Borlängeboende skulle liksom retas lite med mig. Men han skrev lite så här, alla som kan hockey vet om att jag är ett år kvar, så att jag är inte aktuell. Typ då.
Mm.
Samtidigt, kan man synka och vara JVM-coach och tränat SHL-lag? Är det möjligt 2021-2022?
Nej, det skulle jag vilja påstå att inte är. Ja, klart, allt är möjligt. Det har vi sett den här coronasäsongen, men det är väl långt ifrån optimalt i alla fall. Jag tror varken förbundet och framförallt inte SHL-klubben vill ha en coach som försvinner bort i drygt en månad till Edmonton.
Ja, framförallt så undrar man vad han har fokus på under hösten. Ja. Kikar han på motståndarnas juniorer eller försöker han få sitt egna lag att vinna?
Ja, nej, den kan vi utesluta. Så kommer det inte att bli. Så att, sen vet vi lika väl som du, vi lika väl som Montén att det kontrakt ibland kan ändras. Men jag tror inte heller att det blir Thomas Montén, om jag ska vara helt ärlig. Och sen när vi pratar om tränare, så det kanske blir en återkomst till HV71 för Johan Limbo. Man vet aldrig. Jag menar, de har väl egentligen aldrig varit bättre än när han var där. Man tittar med facit på hand. SM-guldet, en sak. Sen också så hade de ju väldigt mycket. Alltså den underliggande statistiken med Lindbom var ju väldigt bra där. För de fick ju inte riktigt utdelning för innan han fick sparken. Sen har de väl egentligen.
Men det är väldigt ovanligt att man får sparken och kommer tillbaka till en klubb. Ja. Det, speciellt när vi har. Det är ju samma sportchefen som tog bort honom, Hult och Davidsson. Nu har ju Davidsson utgående kontrakt och ryckas att den långa kärlekshistorien mellan Johan Davidsson, en av mina favoriter för övrigt, att jobba mot och att på något sätt bevaka som hockeyspelare och som ledare. Att Johan kommer göra annat framöver. Det kanske HV skulle må bra av, det kanske Johan skulle må bra av också. Men det jag säger är att det är samma ledare runt laget. Jag vet inte om jag kan dra mig till minnes att det har hänt förut att två sportchefer sparkar en tränare och sen tar tillbaka honom några år senare. Det har jag svårt att se, men det är kanske ett smart val om man kan släppa stoltheten för HV71.
Micke Sundlöf sparkade väl Leif Bork mitt under säsongen och tog tillbaka han i kvalserien, var det inte så? En gång i tiden, har jag för mig.
Jo,
du ska komma närheten av
det. Du kan ditt Brynäs.
Ja, den minns där, jag i alla fall. För den var väldigt uppmärksammad.
Men lite annorlunda premisser är det där. För att då tar man in någon rutinerad för att få någon kick inför någonting. Så här ska man starta någonting nytt. Och gärna göra en fyraårsplan som har varit så framgångsrik i Frölunda och Växjö. Eller kanske femårsplan. Även Luleå, att man satsar långsiktigt med en tränare. Och det är väl det jag menar på att då kanske Johan Jag vet, det vore jättebra om man kan släppa stoltheten. Han bor väl i krokarna där också nu, så att det hade väl varit kanske rimligt också. Vi har ju Pelle Gustafsson som gör det bra med Dalen också, så han kanske borde vara intressant också om det inte bara finns några interna trubbel där mellan HV71-ledarna och Pelle. Men det finns säkert mycket. Sen har vi Lillis öppnat för att fortsätta i HV71 om vi går flytta fokus till vad ska de ta vägen i framtiden. Samtidigt så är de i ett läge nu. De vet ju inte vilken serie de spelar i. De är det laget som är mest utsatt. Om man ska prata om procentsats så är det kanske 60-70% risk eller chans att man spelar den här förlorarfinalen. Så de kan ju omöjligtvis göra klart med, man kanske kan, men det blir väldigt svårt för dem att göra klart med en rutinerad, meriterad tränare och skriva 4 år. För man vet ju inte, man i en förlorarfinal, så just nu så har man inte hemmafördel när det gäller matcherna. Man som lägst rankad är man ju då kanske tippad att åka ur. Man vet ju inte vilken serie man spelar nästa år. Och det är ju en situation som många andra lag varit under många år tidigare. Men inte HV71. Så att de måste göra det klassiska plan A, B, C, D kanske just nu. Och då är det inte lättaste att kunna värva duktiga hockeyspelare eller en tränare som man vill bygga med på sikt. Utan det är bara att överleva kommande veckor när det handlar om. Ja, det var lite om toppstriden och det var lite om lite silly season. Den här perioden som kommer nu hela vägen, ja, kan jag nästan påstå fram till maj, så kommer det ramla in spelare. Spelare kommer flytta mellan klubbar. Och jag tänkte stanna lite med det där. I Schweiz är man väldigt duktiga på att gå ut och berätta ganska tidigt att den spelaren väljer att gå dit och den spelaren väljer att gå dit. I Sverige blir det hysch-hysch med det hela. Vi hade exempelvis, vi berättade att Jan Juvonen har signat med en KHL-klubb. Jag hörde att det var Jokerit för övrigt. Ska vi göra som Schweiz? Ska Jokerit och Leksand skicka pressmeddelandet att Janne lämnar Leksand? Eller ska vi hålla det här och gå vissla och sådär? Eller vad tycker du? Bör även Expressen som har berättat att Jonas Rask lämnar Örebro för Luleå och sådär. Och vi hade Filip Ros, Karlskoga, som väljer Skellefteå.
Ja, hade inte vi någon till Luleå också? Eller har jag drömt det?
Ja, Vilmos Gallo.
Just
hade vi,
det, Vilmos Gallo. Men det var inte inom SHL. Nej, du ser.
Nej, men det är ändå två klubbar som berörde av det och så vidare. Alltså, ska vi göra att vi på något sätt, vi älskar Silly Season och jag tycker fansen har en förkärlek till den också. Ska man hålla det hemligt? Ska man försöka hålla det hemligt? Eller ska man liksom gå ut och berätta, ja men de här valen har vi gjort? För mig, jag vet inte om, bara för att jag har jobbat i mediebransch länge. Det är ju noll big deal för mig att Jonas Rask lämnar Örebro för Luleå. Han kommer ge hjärnet resten av säsongen. Han kommer vara en duktig hockeyspelare för Örebro. Det finns stora chanser eller risker att de här lagen möts i slutspelet. Ska han inte göra mål i frilägen då? Eller vad tror man? Jag tror han kommer göra sitt bästa. Han kommer vilja vinna den här säsongen. För det är så hockeyspelare funkar. Att man vill vinna varje match. Och sådär. Men min frågeställning var lite, ska vi göra som i Schweiz? Så att man bara går ut och skickar. Ja, och berätta exakt. Nu har vi skrivit 7-årskontrakt med han och så vidare. Ibland kan man skicka i Schweiz också nästan 1 år före kontraktet går ut. Och berätta att Zug har värvat den här killen. Eller Lugano väljer att värva någon schweizisk landslagsspelare från Bern eller någonting.
Ja, det var nej, jag tycker väl inte det. Det skulle väl inte bli annat än pressmeddelanden hela från jul och framåt, känns det som då. För det är ju väldigt, väldigt mycket övergångar som görs klart, till och med tidigare än det. Och jag vet inte om man ska skicka ut pressmeddelanden på allt som blir klart, så känns det som att det tar väldigt mycket fokus från säsongen. Så att jag tycker nog att det är bättre att det är som det är nu. Och då, jag vet inte vad vi skulle vara lite kvar att avslöja då också om klubbarna gick ut med allting.
Så är det. Det jag undrar också, nu har jag ingen aning om hur det funkar om vi pratar om Jonas Rask. Undrar om han har berättat för Örebro att men, vi behöver inte förhandla, jag är klar för en annan klubb. Eller om han går och visslar och liksom, ja, han trycker bort liksom Niklas Johanssons samtal när han ringer och sådär. Och försöker bara förhala det hela. Man undrar ibland hur den dialogen funkar mellan en klubb som, eller mellan spelare som har bestämt sig. Kanske, jag tror inte man skriver på ett kontrakt. Jag tror inte man funkar så, utan man skakar tass och sen får det bli på något sätt. ja, att man lovar att man kommer. Och så jag har väldigt svårt att se att man skriver på själva kontraktet.
Ja, jag hör nog tvärtom snarare. Det där med muntliga överenskommelser är inte jättevanligt, utan de flesta kontrakt skrivs på. Sen ska vi säga att alla spelare har ju agenter, och det är ju de som sköter den här förhandlingen med Niklas Johansson. Och det är klart att i de flesta fall så är jag övertygad om att har de haft en förhandling och kommit överens med en annan klubb, så meddelar de nog den klubben på i någon form att vi behöver inte förhandla något mer nu, eller han bestämmer sig för att flytta till nästa år och sådär. Jag tror inte att det är någon big deal på det sättet där. Det finns väl ingen anledning att sitta och
Det gäller att vara öppen luft. I alla fall, det är väl det jag kan tycka. Ja. Att man inte ja, på något sätt.
Men jag tror det är väldigt skönt för spelaren att slippa just den där biten, att han ska in till sportchefen och säga att nej, fan, du vet, Niklas, jag skriver på för Luleå nästa säsong, utan det sköter ju agenten, va? Och det är på ett rätt professionellt plan. Jag tror inte det är någon sån här superstor grej i det. Jag vet ju inte hur sugen Örebro var att behålla Jonas Rask heller, det vet man ju inte heller, va?
Nej, medioker säsong eller ja. Har det varit för honom?
Ja, okej, har väl varit.
Och sen var det väl ryktas lite att han trivdes med Tyrväinen där, som kanske sätter ihop de två också.
IFK-kompisar från Helsinki. Ja, jo, ja, men de känner ju varandra bra där sen den tiden. Så att det har säkert spelat in också i hans beslut vilken klubb han skulle gå till och sådär. Och det är säkert en spelare som kommer att passa bra in i Luleå också. Han är energisk, jobbar hårt, lojal och så. Så att det kan nog bli en bra match. Luleå är ju ute. Det är väl årets Örebro kanske, va? Med många tidiga värvningar känns det som är klar redan.
Det känns lite som att det går som nästan som ett coronavirus från klubb till klubb. Örebro blev av med en del bra spelare för 2 år sedan. Och nu i fjol så gick de mål in på att värva bland annat Robin Kovacs och Emil Larsson tidigt under säsongen. Jag hörde att det var klart, det har vi pratat om tidigare, att det var typ november-december som blev klart väldigt tidigt under säsongen. Och nu har ju Luleå vaknat till liv där och är sugna på Örebro-spelare och spelare i Björklöven och så vidare. Och då väljer man att agera tidigt. Jag tycker det är ganska häftigt när man säger det. Det ska vara intressant att man fick testa att vara sportchef någon gång. För då ska man köra den här klassiken. Ja, du får det här kontraktet, det gäller en vecka. Ta det, eller så går vi vidare och ger kontraktet till annan spelare. Man sätter en ganska häftig press på den här spelaren. Det är mycket pengar, man måste bestämma sig tidigt. Man har kanske lite ångest mot den arbetsgivare man har nu. Och sådär. Så den pressen blir ju väldigt speciell att hantera också. Man vet kanske om att man har haft en bra säsong, men kanske lite osäker. Kommer jag kunna vara så här bra över tid? Det vill säga, hur är mitt marknadsvärde? Att leka med de här känslorna, det hade jag tyckt var häftigt att få vara med om.
Ja, och jag skulle tro att Luleå är inte ensam i klassen heller. Jag skulle tro att de flesta SHL-lag har säkert klart med 4-5 spelare till kommande säsong redan nu. Så, värvningscirkusen snurrar oavbrutet på, oavsett om det är covid eller inte. Spelare behöver de ha i alla fall till nästa säsong.
Vi är inte helt klara med den här podden, men vi börjar ta slut lite på de punkter vi hade på vårt manus. Vad ska vi prata om resten av programmet, tycker du?
Ja, men vi har väl mycket annat än SHL. Vi har väl SDHL-slutspelet, vi har Hockeyallsvenskan. Det finns väl hur mycket hockey som helst att prata om.
Men du, jag blev lite irriterad här på när jag satt och kollade på SDHL. Jag kollade inte alla matcher, utan jag liksom gjorde så här second screen, kan man kalla det för. Kolla på någonting på TV. Det var ju en oerhört fantastisk sportsöndag, måste jag säga, med Duplantis, Vasaloppet, 5 milen, det var SHL, det var Hockeyallsvenskan och det var SDHL. Och jag blev lite förvånad, varför har man inte målkameror i SDHL?
Ja, det är jag. I ett slutspel. Jag är inte expert på det, jag vet inte.
Jag ser ju en sekvens här från Luleås match mot Djurgården, där jag tycker att pucken är såklart inne. Nu vann ju Luleå ändå, så att jag menar, det kanske inte har någon större betydelse för framtiden och ingen kan stå, men det är ju ett avslut som jag säger att den fantastiska Anton Johansson har giffat här, där pucken är klart inne, men det vart inte mål för Luleå. Varför har man inte målkameror?
Det har väl säkert att göra med vilka arenor man spelar i, kan jag tänka. Men jag vet inte om SD har
målkameror. Jo, men hovet.
Ja, men jag vet inte om alla ska ha det för att det ska funka.
Man borde införa det i slutspelet, för det vore väldigt tråkigt om det var en väldigt jämn match mellan HV och Brynäs, som jag förstod rätt. Jag vet inte om du kollar på den eller. Tänk om den här incidenten hade skett här, då hade det klart helt avgörande för framtiden.
Ja, jo, nej, absolut. Men jag tror att det hänger ihop med att tekniken inte finns i alla arenor, och då väljer man inte att använda.
Alltså, det är lite märkligt. Nu spelar man ju i Coop Arena, man spelar på Hovet, man spelar i Kinnarp, så man spelar i ERP Monitor Arena. Så då borde det väl finnas möjligheter. Det är ju fyra SHL-arenor. Där finns ju kamerorna. De finns ju där några meter upp i taket. Då är det bara att... Jag vet inte om det handlar om ekonomi kanske, att du ska ha någon som ska sköta systemet, men det borde man se till. Jag vet att SHL hjälper ju till och är delsponsor till SDHL, och jag kan tycka att lite av de här pengarna borde man använda till att ha bra utrustning, så att ett mål ska ju alltid vara ett mål. Så tycker jag. Den spaningen gjorde jag från SDHL. Du har säkert någon annan spaning från de här första slutspelsmatcherna.
Ja, men du får ta den där frågan vidare till Gisela Ahlgren Blom, tror jag faktiskt. Och ställa henne lite mot väggen där och fråga vad det beror på att det inte är så.
Jag tror att det blir mer bass runt det hela om det här har varit en viktig... alltså, Luleå var ju överlägset Djurgården. Så att, jag menar, vinner man med 4-1, 5-1 eller 6-1 kanske är strunt samma.
Mm.
Men vi säger att det här är skett i en sudden death.
Mm.
I en avgörande semifinal, ja, då hade det blivit en ganska stor bass runt hela.
Ja, nej, det var väl Brynäs vändning där med tre mål, va, med uttagen målvakt mot HV. Det var väl det som jag framförallt hajade till på i det första. HV var ju på väg mot en väldigt viktig seger där för den känns ju lite mer öppen, tycker jag. Luleå känns nummer större vad Djurgården är. Hade HV fått den där första segern mot Brynäs, så har det kunnat bli satt riktig press på Brynäs där. Nu tror jag väl att Brynäs också kommer att greja det här och ställas i finalen mot Luleå. Så att det är,
Framförallt när de lyckas nypa segrarna, både Luleå och Brynäs, på bortaplan. Mm. Det gör ju att läget blir väldigt behagligt framöver här nu när det vänder tillbaka, när man får hemmafördel då. Det är ju lite märkligt, det pratade vi om förra programmet när vi hade lite SHL-fokus där, att topplagen börjar på bortaplan då. Har man otur så kan man ju hamna i underläge då, men nu lyckas ju både Luleå och Brynäs, som är de stora favoriterna i det här slutspelet, vinna, så att då blir det ju ännu mer behagligare framöver.
Mm. Men du, hockeyallsvenskan då? Modo, Björklöven, vad händer? Jag
tycker att det har varit så hela säsongen faktiskt i hockeyallsvenskan. Jag hade någon pannkakslunch här med Johan Hedberg, tränare i Mora, som vi nämnde tidigare där. Och de hade spelat någon bortamatch mot Modo. Jag tror de hade kommit hem 5 på morgonen. Sådär. Och han såg förvånansvärt pigg ut. Men det var också någon match de hade vunnit, och det var helt, ja, du vet, det var 3-0, 3-3, 3-4, du vet, och så vann de till slut. Och så har vi de här matcherna som har varit mellan Björklöven och Mora. Jag tycker, och alla Väsbys matcher känner jag att Väsby går fram och leder med typ 3-0 och sen förlorar de med 3-8 och så vidare. Så jag tycker hela säsongen för hockeysvenskan har varit High Chaparral eller Vilda Västern, att resultatet kan gå åt vilken väg som helst. Och det ser vi ju nu när Modo, ja, de har väl, jag vet inte om man ska säga att de har mycket att spela för. Ja, de har ju mycket att spela för med tanke på att de har faktiskt riskerar att kunna åka ur hockeyallsvenskan. Och det var ju helt galet. Men det känns ganska orimligt att de ska åka så långt ur. Men Björklöven nu då, som håller på att kriga om andra platsen, har ett lag som är helt otroligt. Att de förlorar två raka matcher mot Modo, det känns så märkligt och så konstigt och sådär. Och får de inte ihop det nu, så blir det ju lite märkligt för kommande slutspel när man inte riktigt har fått ihop det. Men i alla fall, grattis till Modo. Man är klar i hockeyallsvenskan. Man kan börja värva spelare som du har jobbat med inför den här podden också. Man kan också fundera på, man är tidigt klara nu för att man ska spela i hockeyallsvenskan. Och det gör ju att man nu kanske ska sätta en treårsplan. Och jag tror jag är lite inne på att de måste kanske... Pelle Hägglund, krönikör på Allehanda, säger att man ska sopa trappen och börja uppifrån. Jag tror att han syftar på att man måste kika på vilka är det som styr klubben och fundera på om det är rätt väg man är inne på. Och jag hoppas att Modo gör en bra resa så att man blir topplag först i hockeyallsvenskan och sen även kommer tillbaka till SHL inom en snar framtid. För att det finns mycket hockey i Örnsköldsvik. Är du helt inne på att det här kommer att bli walk in the park för Timrå, att det finns inget lag som kan hota dem, och vinna fyra matcher mot Timrå kommande två månader.
Ja, men pratar vi inte väldigt lite om hur dåligt Björklöven spelar i perioder? Alltså jag Kente var ju Gud och Jesus och allt möjligt här för ett år sedan. Och nu tycker man de har ett, ja, på pappret väldigt bra lag igen. Men det, jag har jättesvårt att se att de får ihop det här och kunna hota Timrå faktiskt. Har man inte fått ihop det på 49 matcher så är jag väldigt tveksam till om man kommer att få ihop det i slutspel. Här. Jag menar, 4-12 på två matcher mot Modo i en sån här ganska prestigetungt möte ändå, inte minst för fansen. Det är ju, nej, jag tycker att det ser inte alls bra ut där. Jag blir allt mer tveksam till om de lyckas få ihop det här. Så då, och det var väl det hot jag såg mot Timrå. Jag har svårt att se att något annat lag kan hota Timrå över sju matcher.
Det man hör från Björklöven, det är ju att de här Hutchins och Crandall, att de brukar vara ganska irriterade, förbannade under matcherna. Förstår jag menar? Visa känslor. Mm. Men att de knappt orkar bli arga nu längre. Och det är för mig väldigt oroväckande.
Ja, det känns,
för gör man inte det...
Nej, det känns ju inte som man har fått ihop laget riktigt där. Alltså det, så är det.
Kanske värva lite många utländska spelare. Man alltså just nu har man 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11 tror jag räknar till utländska spelare. Allt från kanadiker, finländare och amerikaner just nu. Och sen har man en ryss också. Nikolaj Belov har ju kommit in i laget. Då. Kanske blir lite för stor att man inte fått ihop gruppen. Det som är så viktigt under säsongen.
Nej, och där ligger ju ett stort ansvar på tränarna. Så är det ju att få ihop det där. Det är ju en viktig uppgift. Och, ja, med facit på hand, Joakim Fagervall. Gjorde ett jättejobb förra året där uppe, fortsatt i Malmö, fått ihop den gruppen. Tycker Malmö har överpresterat sett till spelarmaterialet den här säsongen. Så att, det är väl var säkert en stor del i Björklövens framgångar förra året. Och det har väl, Hasse Wallson har ju en hel del att bevisa tycker jag när det gäller att få ihop den här gruppen. Sen kanske det är omöjligt uppdrag, jag vet inte. Men att det ser ut så här nu, så långt in i säsongen, det är ju extremt oroväckande om jag skulle ha varit Björklövens support i alla fall. Nu har man ju bara fyra poäng ner till Västervik på sjätte platsen, så att det är ju, ja, det gäller att vinna några matcher här i de här sista för att inte åka allt för långt ner.
Och så tycker jag även starkt av Timrå som förstärker liksom lite deras position just nu, att man har 113 poäng, eller hade 110 poäng inför matchen på söndagen mot Västerås borta. Man är klara seriesegrare. Man behöver inte vinna matcher. Man behöver vinna matcher för att ha bra rutiner och goda rutiner i sig. Men ändå åker man ner till Västerås, gör en, som jag förstått, jag kollade inte varje minut, man gör ingen bra hockeymatch, men vinner med 2-1. Och bibehåller på något sätt den här liksom ruset i laget till att man är vinnande. Och man studsar upp på banan efter att förlora hemma mot Tingsryd 3-5. För det är ju det här som är oroväckande. Om Timrå nu, Vi struntar de här sista fyra matcherna eller fem matcherna eller sådär. Vi tränar ner oss och så funderar vi på vilket lag vi ska möta. Vilket lag som passar oss perfekt. Vi ser att vi väljer Mora i kvarten exempelvis, för att de kör vi över. Och så torskar man första matchen här. Du fattar vad jag menar, va? Det är inte så lätt att bara trycka på play och sen komma igång. Men jag tycker att det är imponerande att man åker ner till ABB arena och vinner med 2-1 där och studsar upp på vinnarspåret igen och sådär. Så att jag har så väldigt svårt att se. Jag vill inte ta gift eller säga att jag ska jula över halva Blekinge eller något sånt där. Men jag har väldigt svårt att se att något lag ska kunna hota Timrå. Allting har gått väldigt mycket rätt. Och om allting har gått väldigt mycket rätt, det är ju också att säga att Björklöven, att det ser stökigt ut i det laget. Vi har Karlskoga som är med, men ja, du märker nu några Karlskoga-spelare börjar värvas till andra klubbar. De kanske inte riktigt tror på att de kan gå upp. Hänger med jag menar, va? Liksom, utan det kanske är Södertälje, Modo. Nu har ju Modo haft en floppsäsong. Och Timrå som på allvar säger att vi ska upp och så vidare. Vi ska dit. Och man måste ha en sån känsla i laget för att det ska verkligen kunna bli möjligt. Ja, Karlskoga kommer stöka med många lag. Men jag har så svårt att se att de ska kunna hota Timrå. Jag vet också att Timrå har haft väldigt lätt för Karlskoga under säsongen. Det blir stökiga roliga matcher, men till slut så vinner Timrå. Så att hela säsongen har spelat Timrå i till rätt läge. Jag vet att Timrå jagade ju spelare inför den 15 februari när man stängde transferdörren, men kanske inte hittade rätt till slut. Och det kanske är det som också gör det perfekt från. De kanske kunde ha fått in någon spelare och så blivit stökigt och inte fått ihop. Han kommer otränad, ska varvas igång och så vidare. Så att nu har man liksom behållit det här ruset som man lever i. Så att jag kommer i alla fall betta mina pengar på att Timrå går upp till SHL.
Vore väl kaxigt om Björklöven åkte ner ett par snäpp här om Timrå valde Björklöven direkt i kvarten, va?
Och säger det av ekonomiska skäl, för vi möter ett lag som vi kan bussa snabbt till.
Ja, är det bättre att sluta dem direkt? Vi ser dem som våra största motståndare, så vi försöker sluta dem direkt. Ja, om det nu är så, ja, eller om de inte är i form. Ja, nej, vi får väl se hur avslutningen blir där.
Hur ser din vecka ut nu då? Nu börjar vi närma oss. Hur blir en slutspelsabrist då? Blir det lite grinig och sådär? Och kommer du spara till skägg? Eller vad händer nu framöver då?
Jag har aldrig gjort ett coronaslutspel, så jag vet inte hur jag blir. Normalt sett så blir jag ju som en kalv på grönbete. Och man får åka ut i landet mycket. Och
du blir
våren
lite extra
börjar
grinig och negativ också, va?
Nej, tvärtom. Varför skulle jag bli det? Det är ju den roligaste tiden på året.
Men det är lite allvarligt nu det gäller. Och då...
det är inte negativ. Eller? Det kan man inte vara om man åker ut på slutspel. Då ska man väl vara positiv.
Att det är lite jävligt stuk, så är man lite negativ faktiskt. Det ligger någonting i Gavleån där. Att det är lite, ja, det går inte.
Ja, men man kan, det har ju allt att vinna i ett slutspel. Så nej, det håller jag inte med om. Det är du som brukar gilla de här kvalmatcherna och åka runt på dem. Jag gillar ju att åka på de här slutspelsmatcherna där det är topplagarna möts och det är lite sådär. Så att... Men jag är lite fundersam nu hur det kommer att bli om man ska åka ut. Jag hade en liten diskussion med Radiosportens Magnus Wahlman igår om det här med hur kommer det att bli. Liksom. Kommer vi att flyga upp till Skellefteå och sitta där i en tom arena och följa den? Hur kommer det att bli?
Bara för att få citat med spelarna efter matchen. Det är egentligen enda anledningen.
Ja, och kanske man kan ringa presschefen och fråga om de kan sticka in en diktafon i under näsan på dem och göra en intervju. Ja, nej, men det är väl en sån här fråga man ställer. Så normalt sett så är det ju ingen fråga.
Man ska ju också fråga, så ska man ut och resa också egentligen de här tiderna?
Ja, det har ytterligare en aspekt i det då. Så det är ju saker som vi får fundera på. Klart, då refererar man för Radiosporten och en match, då är det väl väldigt viktigt att man är på plats. Så enkelt är det ju för att kunna göra den. Ja, våran roll får vi väl diskutera, men normalt sett så är det ju den absolut roligaste tiden på året, och jag minns ju än idag besvikelsen när det ställdes in förra året när vi hade tuggat på, lagen hade tuggat på en hel grundserie och så skulle festen börja och så blev det allt inställt. I år verkar väl i alla fall bli av, men inte med den inramning som vi har var vant oss vid då. Men så vi får väl se hur det kommer att kännas.
Bra jobbat Rabris, och ha nu en riktigt fantastisk hockeyvecka framför dig, och till er som har orkat lyssna nu i nästan 60 minuter, tack för att ni finns, och sköt om er.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.